When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Olösta mord, Viola Widegren, del 10. Det här avsnittet skrivet av Sofie Karlsson, klippning gjort av Martinsson och jag heter Dan Hörning. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Där, i avsnittstexten i din poddapp, finns också information om hur du kan sponsra den här podden via Swish eller via Patreon. Flera av er har gjort det, och nu kör vi Viola varje vecka till hela serien över. Om du vill att Olösta mord ska fortsätta komma ut varje torsdag, så var gärna med och sponsra podden. Vi lämnade historien om Viola Widegren måndagen den 7 november 1949, när statspolisen hade förhört ett biträde och husmor Haldén på garnisonssjukhuset där Viola arbetade innan hon försvann. Anledningen till förhören var att biträdet med husmor Haldéns tillåtelse hade gett tillträde till Violas tillhörigheter som förvarades på vinden till garnisonssjukhusets elevhem. Bland annat hade de gjort det till journalisten och författaren Sture Lönnerstrand. I samband med detta upptäcktes det att flera brev saknades bland Violas tillhörigheter. Ungefär samtidigt börjar tidningen Året runt, som ju Lönnerstrand jobbar för, publicera artiklar om fallet Viola, som han har skrivit. Lönnerstrand skriver bland annat, citat, Carl Widegren har utmålats som bestialiskt ful, som en sadist av det värsta slag. I själva verket har Carl bara ett ovanligt utseende. Han skiljer sig från mängden. Han verkar utländsk. De anonyma breven haglade över Widegrens. Gården skulle flyga i luften. Familjemedlemmarna skulle dränkas som råttor. Naglarna skulle brännas av dem. Carl Widegren skulle lynchas. Och Eva-Marie, den lilla flickan, satungen, skulle också dö. Slutcitat. Året runt publicerar även ett hotbrev som Carl Widegren har fått från en anonym avsändare. Det anonyma brevet lyder, citat, Vanärade kannibal Widegren. Då jag känner till dig något litet sedan förr måste jag tillskriva dig angående fallet Widegren som ju är riksbekant i sin omänskliga råhet. Nu är det allmänt bekant enligt mjölkpojkens utsago. När du motade ut honom i ladugården hann han likväl se handen på Viola över grytans kant. Du kokade naturligtvis flickan till grismat, varefter du brände benen av ditt eget barn till foder åt hönsen. Nog tycker man det hela i all sin råhet ska kännas hemskt. Blir inte tuggan stor i din mun när du indirekt äter ditt eget barns kött och ben via hönsen och grisen? Nu ser jag idag polisen är ute i markerna och söker helt säkert lika befängt som allt de har sökt hittills när du redan har henne nedan kragen på dig själv och håller som bäst på att smälta sista biten, kan jag tro. Men vad jag hört från officiellt håll är inte den sista åtgärden prövad ännu. Det ska härnäst bli fråga om tillämpande av tredje gradens förhörsmetoder efter amerikanskt mönster. Stoppar du även därför, vilken ingen brottsling hittills lär ha gjort, eller du dessförinnan bekänt ditt brott, har du emotse att få smaka min älgstudsare. Vad han har att bjuda på det handsmidda halsträtt väntar dig dit du kommer. Detta är ord och inga visor. Det här är fråga om så före den 1 augusti blir en stor mottagning på ett visst ställe. Gissa var, slutcitat. Året runds chefredaktör och ansvarig utgivare Arne Holmström publicerar dessutom ett öppet brev riktat till Viola. I brevet ber han Viola att träda fram. Holmström avslutar sitt brev till Viola så här, citat. På den här sidan ser du en bild av din mor, din egen riktiga mor. Tänk efter hur du tror att hon skulle ha handlat om hon nu hade varit i din situation. Räcker inte det? Slutcitat. 9 dagar efter att polisen förhör biträdet garnisonssjukhuset och husmor Haldén, onsdagen den 16 november 1949, får landsfogde Rudström ett brev. Brevet kommer från Carl Widegren. Det är ett starkt brev, och därför kommer jag nu att läsa upp Carls brev i sin helhet, citat. De påfrestningar och lidanden av många hända art som har vållats mig och min familj i samband och som följd av min dotter Violas försvinnande. Den 5 december i fjol har jag försökt bära i tysthet och i förtröstan på att myndigheternas efterforskningar ska krönas med framgång, vilket för mig blott kan betyda ett fullständig rehabilitation. Så småningom har förhållandena utvecklats till en fullkomligt outhärdlig situation. Om jag hittills har avhållit mig från varje inblandning, så anser jag emellertid nu tidpunkten kommen, då självbevarelsedriften fordrar att jag inte sitter med händerna i kors, helt overksam och utan att företa mig någonting som enligt min uppfattning kan vara ägnat att göra slut på bekymren. Genom de senaste dykningarna efter Viola har ryktena om och mot mig tagit ny fart. Och enligt mitt enkla förstånd bör myndigheterna ge mig sitt stöd genom nya och mångsidiga efterforskningar vid vilka även mina synpunkter tillmätas värde. Jag är trött på att jag och min familj i all oändlighet placeras mer eller mindre utanför samhällets råmärken. Men jag är också medveten om att full rättvisa blott kan vederfaras oss genom polisens medverkan. Samtidigt som jag förbehållslöst ställer mig till polisens förfogande hemställer jag bland annat att utredningen måtte ta fasta på följande punkt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1. När min dotter Viola på kvällen den 5 december lämnade elevhemmet i Sollefteå, kvar blev där bland annat en sportluva och ett par grå yllevantar, köpta från Viskadals fabriker enligt katalog 1948, ordersedel nummer 300-166, samt ett par bruna pjäxor. Den 12 dennes mottog jag av kriminalöverkonstapel Sundin en inventarieförteckning, daterad föregående dag. Och enligt denne verkställdes här i Västerbränna kontroll av min dotters tillhörigheter från elevhemmet. Därvid konstaterades att åtminstone de ovan specificerade föremålen saknades. Bland dem däremot förefintliga var ett par bruna promenadskor som man hittills har trott att flickan bar på sig vid försvinnandet. Hon måste istället ha varit iklädd ett par svarta pumps som i förbigående sagt var något trånga. Med hänsyn till vad som vid inventeringen framkom ställer sig frågan: hur och när har de saknade föremålen försvunnit från elevhemmet? Enligt min uppfattning är endast två alternativ möjliga. Antingen har persedlarna tillgripits eller har de avhämtats av Viola själv respektive på hennes uppdrag. I samband med det senaste alternativet är att beakta att just de försvunna persedlarna var för henne särskilt behövliga. Dels emedan hon lämnade hemmet utan huvudbonad, dels emedan hon var klädd i trånga skor och dels emedan väderleken just då övergick i kyla. Alldeles likgiltigt vilket alternativ man låter gälla så pockar båda på utredning. Då i förra fallet uppenbarligen egendomsbrott föreligger, medan det senare gömmer på möjligheten att få fram ett eklatant bevis för att Viola har lämnat hemmet med livet i behåll. Personligen måste jag på det djupaste beklaga att Violas tillhörigheter inte vid en tidigare och för utredningen gynnsammare tidpunkt har underkastats erforderlig undersökning. Och jag vill inte heller yttra mig om huruvida orsaken härtill varit att man kategoriskt visat bort möjligheten att hon lämnade hemmet levande. Själv har jag, och det här bör betonas, redan i samband med ortspolisens första undersökningar och förhör begärt att min dotters ägodelar på elevhemmet skulle granskas. Då detta var av synnerligen vikt, bland annat för efterlysning och uppgifter beträffande hennes klädsel. Enligt vad jag numera har inhämtat har denna min begäran vidarebefordrats från ortspolisen till stadspolisen då utredningen övergick i den senare händer. Med den per 11 november 1949 daterade inventeringen som följd. Jag kan inte underlåta att i sammanhanget vördsamt hänvisa till en okontrollerad uppgift enligt vilken min dotter rektors tillhörigheter på elevhemmet överhuvudtaget inte har ägnats uppmärksamhet av myndigheterna förrän nu. Att det skulle ha gett journalister tillstånd att besiktiga dessa Violas ägodelar är inte riktigt. I den mån som skett har pressens representanter först skaffats insyn på elevhemmet och först efter fullbordat faktum vänt sig till mig. Själv har jag inte av lättförståeliga skäl tagit någon befattning med Violas saker på elevhemmet, då detta, liksom så mycket annat, hade kunnat leda till illasinnade vantolkningar och rykten att jag hade försäkrat mig om dem för att undanröja bevismaterial. Det kan i sammanhanget påpekas att jag och min familj först den 12 dennes mottogs de julklappar som min dotter Viola förfärdigat eller köpt till julen 1948. I anslutning till förstående måste möjligheten beaktas att flickan vad klädseln beträffar åtminstone delvis efterlyses med oriktiga igenkänningstecken. Aktuell blir därigenom förnyad efterlysning, men också frågan om andra hennes tillhörigheter, både persedlar och brev, som kan bidraga till sakens uppklaring har kommit på avvägar. 2. Genom vittnen har styrkts att en främmande man uppmärksammades i närheten av min bostad i Västerbränna natten då Viola försvann. Detta är inte mitt påhitt och borde just därför skänka största beaktande. I själva verket är detta ett av de få handgripliga fakta som man har att hålla sig till. Mannens identitet har mig veteligen inte blivit fastställd i hur han, om han varit ute i lovliga ärenden, inte har någon orsak att hålla sig undan. Personligen bilägger jag denna detalj stor, kanske avgörande, betydelse när det gäller att lösa gåtan. Därför hemställer jag att undersökningen återupptas på denna punkt med Sollefteå som utgångspunkt, då det synes mig högst troligt att den mystiske främlingen, åtminstone vid tiden för Jolas försvinnande, hörde hemma där. 3. Jag finner vidare skäl föreligga att polisen föranstaltar med korsförhör mellan mig och de personer som under utredningens lopp med stor säkerhet betecknat mig som min dotters mördare. Denna åtgärd måste vara ägnad att bringa klarhet på dessa punkter och torde ligga i alla parters intresse jämte sanningen. 4. Det har nu gått så långt att om jag rör mig ute med spade, hacka eller grep på det mig tillhörande jordbruket så ger detta omedelbart anledning till nya rykten och beskyllningar som till och med lanseras i offentligheten. Jag är då på väg att flytta min dotters nedgrävda lik, heter det. Ett dylikt sakernas tillstånd kan inte fortgå. Och därför hemställer jag att de som gömställen betecknade platserna underkastas sådan prövning som är ägnad att eliminera misstankarna. Enligt min åsikt skulle dylik åtgärd varken fordra den tid eller kostnader som har åtgått till dykningarna. 5. Slutligen hemställer jag att myndigheterna utfärdar en officiell redogörelse över vad som framkommit i utredningen. Jag begär därvid ingen hänsyn för min person, men yrkar bestämt på att bland annat också de mot mig riktade beskyllningarna analyseras och värdesättas i sitt ur utredningssynpunkt rätta ljus. Det kan, enligt vad jag förstår, inte möta hinder att myndigheterna tar ställning till påståenden i offentligheten, att polisen, citat, alltmer lutar åt mordteorin, slutcitat, som framkastas just i dagarna, eller till offentligt återgivna mycket kategoriska uttalanden, till exempel att Viola är gömd på säkrare ställen än i älven. Någon måste ju sist och slutligen stå för allt detta, eller också måste beskyllningarna tillbakavisas, men detta bör ske auktoritativt. Jag är fullt medveten om att det ges människor olika sammanställning på sidan om själva utredningen som har gjort det till en prestigesak att så att säga skaffa fram ett lik och som på grund av sin förutfattade mening avvisar min fasta tro att min dotter Viola fortfarande är i livet. För dem betyder flickans återfinnande eller ett otvetydigt bevis för att hon lämnade hemmet levande, hur absurt den låter, en förlust av anseende. Övertygad om att myndigheterna är fullt eniga med mig om att en dylik inställning inte är ägnad att främja rätt och sanning överlämnar jag här med dessa synpunkter till herr landsfogde i förlitan på att de under den fortsatta utredningen skänkas beaktande. Västerbränna, 15 december 1949. Karl Widegren. Slut citat. Det verkar som att polisen lyssnar på några av Karls önskemål i alla fall. Dagen efter att landsfogde Rudström läser brevet från Karl, alltså torsdagen den 17 november 49, publicerar nämligen rikstäckande pressartiklar som påkallar uppmärksamhet kring den okände mystiske man som sågs i närheten av Widegrens hem natten mellan 5 och 6 december, natten då Viola försvann. En tidning som skriver om Karls önskemål är tidningen Nya Samhället. I artikeln i Nya Samhället står det att landsfogde Rudström har sagt att Karls nerver sviktar. En journalist från Nya Samhället åker hem till Karl för att få en kommentar. Karl säger citat: "Vad nerverna beträffar så kan varje människa gå till sig själv och tänka på hur de skulle reagera i min situation." Slut citat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I artikeln i Nya Samhället är Rinaldo Edlund med på bild. Kommer du ihåg honom? Rinaldo var ett av vittnena som hade sett den okände mystiske mannen vid Widegrens tomt vid midnatt natten mot den 6 december 1948. Det var bara några timmar efter att Viola ska ha lämnat hemmet. En kvinna som bor i Årskogen, som ligger cirka 14 mil söderut från Helgum och 4 mil från Sundsvall, ser bilden på Rinaldo och kontaktar stadspolisen i Sundsvall. Dagen därpå, fredagen den 18 november, kommer kvinnan in på ett förhör i Sundsvall. Kvinnan från Årskogen berättar att i slutet av maj 1949 bodde en man som sa sig heta Edvard Karlsson tillsammans med sin fru Vivan hos den sjukpensionerade Anna Öst i Årskogen. Anna Öst är en bekant till kvinnan som nu har kontaktat polisen. Edvard och Vivan hade ett tält och en skåpbil på Anna Östs tomt. Där bodde de och där förvarade de sina saker. De lagade mat tillsammans med Anna. Kvinnan som förhörs berättar att hon besökte Anna en dag och påtalade för Anna att Vivan var väldigt lik den försvunna Viola Widegren. Anna hade då frågat Vivan rakt ut om hon är Viola. Vivan ska då ha svarat citat: "Nej, det är jag inte. Men jag är granne med henne Helgum så jag känner Viola Widegren mycket väl. Jag är 28 år gammal så jag är inte Viola." Slut citat. Värt att notera är att ingen vid namn Vivan eller liknande var granne med familjen Widegren. Dagen efter att Anna konfronterade Vivan var hon och Edvard borta. De verkade ha lämnat i all hast och de har glömt ett par mockaliknande dampumps i storlek 36 och en blågrå vinterklädsel. Det kvinnliga vittnet säger till polisen att hon inte vet om de kvarglömda föremålen är kvar hemma hos Anna Öst. Anledningen till varför det kvinnliga vittnet kontaktade stadspolisen först vid det här tillfället, säger hon, är att hon är säker på att mannen som sa sig heta Edvard Karlsson egentligen var Rinaldo Edlund, som hon hade sett på bild i tidningen dagen innan. Stadspolisen kontaktar inte Anna Öst för att styrka historien, men de utför en annan åtgärd. De kräver att Rinaldo Edlund ska komma in på förhör. Och det gör han. Rinaldo uppger att han var anställd vid Sollefteå mejeri sedan mitten av januari 1949. Sedan han började sin anställning har han bara varit ledig en vecka omkring midsommar, då han reste till Finland med flera arbetskamrater. Det här var ju långt innan vi fick 5 veckors semester. Rinaldo säger att han inte har varit i Årskogen eller trakterna där omkring under maj månad 1949 och att han inte har haft tillgång till någon skåpbil. Årskogen ligger 15 mil från Sollefteå. Det skulle göra väldigt omständligt att pendla dagligen till arbetet för Rinaldo. Rinaldo påpekar också att han är förlovad med en Margareta Kärnberg. Och Margareta kan bekräfta att han har spenderat all möjlig ledig tid med henne. Stadspolisen kontaktar därför mejeriet i Sollefteå. Och mejeriet bekräftar att Rinaldo inte har avvikit från sin arbete i maj månad. Han har bara varit ledig en vecka under midsommar. Med den här informationen nöjer sig stadspolisen och avfärdar det här spåret. De tror inte att Rinaldo har utgivit sig för att vara Edvard Karlsson, och de tror inte att han har uppehållit sig på Anna Östgård tillsammans med en kvinna som har kallat sig för Vivan. Men det förefaller som att de aldrig kontaktar Anna Öst, och de utesluter helt möjligheten att det kan ju ha varit en annan man som var på Anna Östgård med en kvinna som kan ha varit Viola. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Om du inte är trött på olösta fall som aldrig har någon lösning, så finns det ett olöst fall som är värre än alla andra. Och det är Palmemordet. Du hittar min podd Palmemordet där du hittar olösta mord. Vi har gjort över 330 avsnitt om Palmemordet och vi har nästan bara börjat. Det är massor kvar att göra. Palmemordet kan vara världens största olösta fall sett i antalet utredningstimmar och till mängden material. Har du inte fastnat i labyrinten Palmemordet än, gör det genom att lyssna på min podd Palmemordet. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson, hans dotter Jane, för omfattande arbete och material. Tack till Tripp Naha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.